Hallå, nu ska vi se. Hörs det någonting när jag pratar i den här mikrofonen? Vad kul att det är så många här. Vi ska ju prata nya tjänster med öppna myndighetsdata här idag. Jag heter Fredrik Sand och kommer från Stockholms handelskammare som är näringslivsorganisation för Stockholm och Uppsala län. Vi har varit väldigt engagerade i den här frågan och är väldigt glada att det numera finns en lag i Sverige som ska hjälpa oss alla som är intresserade av att få ut data från våra svenska myndigheter. Och det ska fungera bra. Det här är också ett tillfälle för er att vara med i diskussioner. Och så. Jag bara kolla, är det någon här inne som har försökt få ut data från någon myndighet någon gång? Ja, jag har några tappra här allihopa. Jag tänkte prata lite grann om varför vi på Stockholms handelskammare tycker det här är viktigt. Sen har vi tre distinerade talare som kommer prata om öppna myndighetsdata från deras perspektiv. Och det är Rolf Nordqvist som är affärsutvecklare på Bisnode och ordförande i intresseorganisationen för företag i Europa som håller på med den här typen av affärsverksamhet, PSI Alliance. Och PSI eller PSI, det står för Public Sector Information, alltså offentliga data. Sen har vi Thomas Wenström som är grundare av en webbplats som heter Vackert Väder som har varit lite känd för det här med norska väderdata som har fungerat lite grann i tidningarna som också kommer att berätta ur sitt perspektiv. Sen har vi Tord Kvick som är ställföreträdande generaldirektör på SMHI som har den kanske något otacksamma uppgiften att vara myndighetsföreträdare efter de här två herrarna. Så vi får se om han kan svara upp mot utmaningar, de krav som säkert kommer komma från det här hållet. Jag tänkte först försöka ta med er på ett restaurangbesök. Det här är en restaurang i San Francisco. Ni vet hur det är på nätet, då kan man ju söka upp en massa recensioner och hitta vad folk som har varit där har tyckt om restaurangen. Men nu är det här i San Francisco, så de har även läckt ut en massa öppna data så man kan se vad hälsovårdsinspektörerna har tyckt om den här restaurangen. Och det kan ju vara bra att veta innan man går dit. Så då ser man hur många inspektioner de har gjort. De har inte gjort några jättefel här uppe, men det är lite små problem. Det här känner ni igen, det är Google Maps. I San Francisco är det också inkopplat med kollektivtrafik och en massa andra smarta saker som också är baserade på offentliga data. Man får till exempel reda på att det kostar $2 att åka kollektivt hit jämfört med $3.16 om man kör bil. Och den lämnar förstås naturligtvis vilka bussar man ska ta. Så det är väldigt bekvämt och bra. Så vet jag inte hur det är med er, men om det blir en blöt kväll så finns det här alltså brottsdata så vi kan ta en säker väg hem. Och den som är nyktrast kommer då att säga att det kan också skurkarna titta på den här informationen. Och det här är då riktiga data från polismyndigheterna i San Francisco om vad saker och ting sker, olika kategorier av brott. En sån här finns tydligen nu för Stockholm har jag hört också. Ja, varför ska vi ha tillgång till myndighetsdata? Det finns en massa skäl, jag ska ta några. Ett av dem är ett ekonomiskt. När man inom EU undersökte det här 2000, då visade det sig att utväxlingen av det myndigheterna investerade i data, när det kom ut och förädlades av företag på informationsmarknaden, då ökade det med 14 gånger i värde i EU, men hela 39 gånger i USA. Och då ställer man sig frågan, hur kan det vara en så stor skillnad? Och framförallt, hur gör vi för att komma ikapp? Och en av de stora förklaringarna har varit att det varit under längre tid har varit lättare att få data från amerikanska myndigheter. Vi kommer att prata mycket väder idag. Det här är en bild av hur utvecklingen på den kommersiella vädermarknaden har sett ut. Och det är ingen som tror att den här kommer fortsätta i all evighet uppåt. Men det visar att under de första 8 åren på 2000-talet så växte den här marknaden i USA med 17% om året. Medan i EU så var det 1,2%. Så det här visar verkligen att det finns en potential. Och det är en faktor 13 i antalet företag och antalet ställda om man jämför EU med USA som ungefär lika stora enheter. Så det finns väldigt starka ekonomiska skäl till det här. Men det finns också insynsskäl. Här en databas man kan gå till och se vem som får mest jordbruksstöd i Sverige. Det är Danisco Sugar AB och sen kommer Stiftelsen för lantbruksforskning. Kan vara bra att veta om man är intresserad av EUs budget. Här är några som har tagit reda på statistik om sjukhus och hur de behandlar sina patienter om man får vårdrelaterade infektioner, det vill säga att man blir sjuk när man är på sjukhus. Det kan också vara bra att veta innan man åker till sjukhuset. Jag tror att Jonas har gjort. Här kan man se vilka företag myndigheterna gör affärer med. Och det här är min organisation då. Vi har tydligen haft massa med försvarets materielverk att göra. Och även sålt utbildning till Uppsala universitet. Det är ju intressant att vi gör det. Det här var ett stort nummer i Storbritannien när man släppte en sån här databas. Mycket friare än vad det har varit i Sverige hittills. Och jag tänker lite grann på den här korruptionsskandalen i Göteborg. Om man har haft motsvarande data på kommunal nivå, kanske det har varit tidigt, lättare att upptäcka tidigt och så vidare. Så det är viktiga insynsfrågor. Vi tar också en massa smarta tjänster. Det här är en av de första som kom upp i Storbritannien när de började släppa data där. Det här är cykelolyckor i London. Och då kan ni tänka att det här kan man använda för att veta vad man ska cykla, men också stadsplanering och den typen av saker. Det här visar också att det är viktigt att det är kvalitet på data. Ni ser att både på Shetland och Orkneyöarna så har vi en olycka, men ingen i Nordirland. Det förefaller ju helt osannolikt, men man vet aldrig. Det här är en annan. Om man är mer intresserad av var man jobbar än vad man jobbar med, kan man gå på jobbkartan och titta var de lediga tjänsterna på Arbetsförmedlingen ligger någonstans geografiskt. Här, om man slår in sitt registreringsnummer för bilen, då får man från det här företaget att man ska köpa Goodyear OptiGrip. Alltså de lämnar förslag på vilka däck som passar till den bilen och årsmodellen man har. Så det finns massa fiffiga användningar. Det börjar liksom växa fram en ny form för hur man gör det. Det gäller att kunna kombinera en massa olika former av data, privata, offentliga, egenskapade eller sådana som man får från något annat håll. Här är hitta.se. De har bensinmackar, väder, brevlådor, tömningstider. Så det är massa bra information som de kombinerar i en bild. Och en hel del av det här är baserat på offentlig information. Så det här är några motiv till varför vi tycker att det här är en viktig fråga. Det är också någonting att det finns stora möjligheter med den nya webbtekniken att starta nya entreprenöriella företag på det här området. Vi har också i Sverige, ska vi säga, en väldigt etablerad bransch som håller på med de här typen av frågorna väldigt länge. Och vår nästa talare representerar den, så det blir Rolf komma upp.
Klickar du fram igen?
Absolut.
Hej. Rolf Nordqvist heter jag. Kommer ifrån informationsindustrin. Kanske kan vara intressant för er att få en inblick i att det finns en industri som idag förädlar och förvaltar information och säljer den ute på marknaden. Jag tänkte berätta lite om dels om hur vi jobbar, men också om hur vi ser på tillgången till information. Och sen tänkte jag avsluta med några förnumstiga råd till er som ska köpa information eller starta den här typen av verksamheter. Vad det är ni bör tänka på egentligen då. Så att det är vårt perspektiv ni får här, och efter mig så får ni säkert ett perspektiv från en mindre entreprenör då. Så att Bisnode som företag då, även om Fredrik ville censurera den här bilden så inte berätta om ditt företag så mycket. Vi är alltså leverantör av digital affärsinformation. Vi gör bara en sak, vi säljer information på marknaden. Jag skulle gissa att i Sverige kommer 80-90% av vår information från offentlig förvaltning. Nere i Europa är det ungefär 25. Det är betydligt mindre möjligheter att få tillgång till information nere i just desto söderut man kommer, desto svårare är det, va? Ju längre norrut man kommer, desto öppnare och enklare är det att komma åt information då. Vi finns i 17 europeiska länder och får då hantera all lagstiftning som skiljer sig åt från land till land, där man har olika kulturer, olika synsätt på personinformation och företagsinformation. Så det är rätt mycket att försöka hantera när man jobbar i många länder. Vi är en regional organisation i botten. Det vill säga affärerna görs lokalt. Informationen köps lokalt. Inga ungrare som vill komma åt svensk information. Det kan jag lova er. Men man vill komma åt ungersk information. I viss utsträckning så kan det vara länder kring det tyska området som vill komma åt tysk information då. Vi gör datainsamlingen lokalt i varje land, det vill säga vi skapar databaser gemensamt utnyttjande för olika produkter. Och vi har produktutvecklingen liggande ute i bolagen. Vi gör ingen central produktutveckling. Vi är inget McDonald's-företag, det vill säga hamburgarna ser inte likadant ut i de olika länderna. Så vi har olika produkter för olika länder. Och vi är ungefär 3000 anställda som bara säljer information. Kallar oss för informationsindustrin. Vår affärsmodell är ganska enkel. Vad vi gör är att vi samlar in data, vare sig de kommer från offentlig förvaltning eller de kommer någon annanstans ifrån. Så kombinerar vi det i olika typer av konstellationer med hjälp av olika typer av begrepp. Förädlar informationen, paketerar den i olika produkter och sen säljer vi den då ute på marknaden lokalt. Så att det här är en kedja som pågår i varje land där vi arbetar. Störst är vi i Sverige, där var det tusentals anställda som bearbetar information, har en stora databaser och så används de ute i de olika marknadsbolagen. Så är vår affärsmodell. Andra kan ha andra affärsmodeller. Vi tar betalt för informationen. Vi annonserar inte och tar inte betalt för annonser, utan våra kunder betalar för tillgång till vår förädlade information. Och de produkter och tjänster som vi har, de är lite olika. Här är huvudgrupperingarna, det är ju massvis av tjänster, men vi är ett stort kredit- och riskhanteringsföretag, det vill säga vi säljer kreditinformation på olika marknader och konkurrerar då med stora företag i Sverige som UC exempelvis, va? Men vi är också samarbetspartner till Dun & Bradstreet, så vi får information från dem också. Vi har grundläggande tjänster för marknadsföring. Om man ska sälja en produkt, vad är man intresserad av då? Var finns mina kunder? Hur ser de ut? Vad är de intresserade av att köpa? Är det företag som är kunder eller är det personer som är kunder? Så vi bygger stora företagsdatabaser och i de länder där det är tillåtet bygger vi också konsumentdatabaser, det vill säga information om konsumenter. Vi säljer affärsinformation online för beslutsfattare att få tillgång till informationen direkt på sin skärm för att kunna snabbt fatta sitt beslut. Och det är väl den, ska vi säga, revolutionen som kommer att gå längst i framtiden. Det vill säga man vill ha sin information för att kunna göra sitt beslut, ta sitt beslut inom några sekunder. Det är så det kommer att fungera. Vi har stora faktadatabaser. Och i Sverige är ju databaserna omfattar företag, personer, bilar exempelvis, fastigheter, byggnader och så vidare. Så att det är ett antal olika baser som vi använder för det här. Men vi har också produktinformation, det vill säga vi samlar in data från företagen om vilka produkter de har och så hjälper vi dem att få ut det på marknaden. Vi jobbar med starka varumärken. Ni kanske så inte, som om ni idag inte driver ett företag, känner till alla de här varumärkena. Men vår idé är gemensam information, många varumärken. Påminner lite om Procter & Gamble och sådär. När man går in i butiken så står det längst ner någonstans att det är samma leverantör av informationen, eller i det här fallet då tvättmedlet. Men det är olika varumärken. Så vår idé är att ha många olika varumärken men utnyttja samma information. En del av de här är svenska, en del av dem är i andra länder. Vi i Sverige, Finland, Norge, Danmark är extremt intresserade av offentlig information. Offentlig information är lätt tillgänglig i de här länderna. Vi brukar ofta börja föredragen med att säga att i Sverige startade det här 1766 med offentlighetsprincipen. Så vi har en väldigt långt gången och traditionell offentlighetslagstiftning. Transparens, öppenhet är det viktigaste grunden för att komma åt information, va? Vi information av typen, det största informationsområdet är idag geodata. Det är det som, ska vi säga, omsätter mest pengar. Det är kartor, det är information om miljö, fastigheter och adresser och sånt där. Det är det absolut viktigaste. Och offentliga data förser alla de här karttjänsterna som ni ser med information. Där är huvudleverantören i Lantmäteriet. Så det är samma information i botten, men när man tittar på kartorna, när de är vidarebearbetade, man har hämtat data från andra håll, så ser man knappt att det är samma leverantör, va? Så att informationen har många olika användningsområden. Vi arbetar också med företags- och personinformation, och där försöker man få tag i alla företag som finns i ett land, alla personer som finns i ett land om det är möjligt, för att kunna använda det för att förädla informationen i marknadsföringssammanhang. Vi har också stora databaser över legal information. Det är alltså lagar, författningar, domstolsavgöranden i olika typer av domstolar som används framförallt av advokatbyråer men också av andra myndigheter som är intresserade av var någonstans kan jag hitta bestämmelser om det ena och det andra. Och sen finns det andra faktadatabaser. I Sverige har vi bra byggnadsdatabaser, vi har bra bilregister, vi har bra stora varumärkesregister. Vi har bra patentregister. Så ska ni starta verksamheter så är det här ett Klondike, det här är faktiskt, som vi brukar säga till våra utländska vänner, en information paradise. Här finns informationen. Det är bara att sätta igång och börja göra tjänster. Problemet för er är att ni kommer att få konkurrera med oss. Så att, det är vad ni får börja med. Men det kan ju vara en bra utmaning att starta med. Mest använda offentliga data idag ser ni här då, om ni är intresserade. Så är det uppifrån och ner då. Fredrik brukar ha en lista på de här. Högst upp ligger då naturligtvis Lantmäteriets information. Men sen följer faktiskt fordonsdatabasen som god tvåa, företagsinformation. Sjökortsdelar, Sjöfartsverkets information. Vi har befolknings- och skatteinformation från vårt kära Skatteverk. Bolagsuppgifter från Bolagsverket och så vidare och så vidare och så vidare. Så att det här är enligt den, ska vi säga, den statistik som har tagits fram idag, de största databaserna i Sverige. Jag vet inte var SMHI kom någonstans. Vi kom lite längre ner på listan, va? Men det är alltså så att de här används väldigt frekvent och ger myndigheterna idag stora intäkter.
Ja, den är
rangordnad. Med, ska vi säga, deras egen försäljning. Sen, hur mycket vi sen försäljer på marknaden och produktifierar, det är en annan sak. Va? Men det här är rangordnat. Fredrik har listan med pengar på också, tror jag. Vår ledstjärna i livet är PSI-direktivet och PSI-lagstiftningen. Det tycker vi är ett väldigt gott initiativ från svenska regeringen och riksdagen att stifta en särskild lag om PSI. Det uppmanar vi alla länder att göra. Och PSI är ju offentliga data. Det här är bara ett begrepp som vi använder oss av normalt. Va? Och det fina med PSI-lagstiftningen det är att det är en öppen information. Det vill säga man kräver att myndigheterna ska ha öppen information och att den ska kunna återanvändas i olika tjänster. Och gärna i rådataform, det vill säga så de kan förädlas. Det ska vara rättvisa regler. Man ska inte kunna behandla ett företag eller en person på ett sätt och ett annat företag på ett annat sätt. Om de inte tillhör samma kategori. Va? Man kan skilja på kategorier. Lantmäteriet vet jag skiljer på kommersiella företag, icke-kommersiella företag. Och de skiljer också på slutkunder och icke-slutkunder och sådär. Så man får göra det, va, enligt den här lagstiftningen. Sen kräver lagstiftningen att en myndighet ska lämna ut uppgifter hur de har beräknat sitt pris. Så tycker man att det är lite dyrt, vilket man inte kan göra en affär. Annars, va, så kan man säga till myndigheten, men hur har du räknat fram den här kostnaden då? Och de skyldiga att lämna ut uppgifter om det. Och näsvis ska man göra och fråga ska man göra. Tveksamt om man får några bra svar, men det är en helt annan sak. Va? Man har rätt att ställa frågan. Sen så ska man få snabba och tydliga svar. Och dessutom inom en rimlig tid. Jag tror att EU brukar tala om 20 dagar som maximum, va? Men normalt sett ska det här gå väldigt snabbt och få ett svar ifrån myndigheten. Vad kostar det här? Vilka villkor gäller? Hur kan jag använda informationen? Så det är en skyldighet som ligger i lagstiftningen. Och målet med hela den här lagstiftningen och med PSI-direktivet, det är att skapa nya jobb ute på marknaden. Nya intäkter. Och den uppskattning man gjort är att den här marknaden är i storleksordningen 300 miljarder i EU. Det är ni. Och det är alltså sånt som man i grund och botten sen ska kunna skapa en helt ny arbetsmarknad för. Eller vidga en redan befintlig arbetsmarknad. Så det här är vår ledstjärna. Det här bilden visade Mats Odell, men han kanske inte man kan hänvisa till längre. För han lär inte finnas som minister. Men han drog den när vi hade möte på handelskammaren och sa: information should be free. Och då satt vi där nere i lokalen och undrade, vad menar Karn? De här miljardpengarna som dras in nu till statlig förvaltning, ska de bort? Vi fick aldrig svaret. Han sa på sikt, sa han. På sikt, och så avgick han. Så att vi vet inte riktigt vad som kommer att bli av det här. Men vi kan väl säga så här att de utmaningar och möjligheter vi ser i branschen, det är att den här open data movement, där har vi faktiskt en gemensam nämnare. Tillgången till information ska vara öppen och fri. Va? Vi ska kunna använda öppna verktyg och programvaror. Men efter en stund skiljs våra vägar. Det vill säga de som vill ha fri information, de som vill ha informationen enbart för kanske kontrollera vad myndigheterna sysslar med eller för något eget ändamål. De går åt ett håll och vi som är kommersiella aktörer, vi går åt ett annat håll. Jag brukar alltid plädera för att det är ingen skillnad på oss som företag och vilket annat företag som helst. Och vad kännetecknar ett företag? Man ska kunna leverera avkastning till sina ägare. I vårt fall är det Ratos. Man ska också kunna leverera en vettig vinst och prognos på intäkterna. Man ska kunna marknadsföra och sälja sina produkter. Och det är ibland en väldig skillnad. För att, jag kommer tillbaka till det sen. Det som skiljer oss åt är att vi adderar till informationen säljare, marknadsförare och produktutvecklare som gör mängder av produkter för olika marknader. Och det är det vi lever på. Inte att sälja vidare informationen som den ser ut eller att sätta upp den på någon form av anslagstavla, kom och hämta information. På det sättet säljer man ingenting numera. Vi lever under exakt samma regelverk som finns för alla andra företag som säljer produkter eller tjänster. Vi ser framför oss att det finns ny information att hämta i den kommunala och regionala sektorn. Fast de vet inte att vi är ute efter deras information. De vet inte vilken information de kan lämna ut och på vilket sätt. Fråga dem bara. Jag har frågat Stockholms stad. Det är fortfarande 2 månader sedan de skulle lämnat mig ett svar. Men de vrider sig som en mask om vilken typ av information de har. Va? Så vi måste vänja myndigheterna vid att visa upp på sin hemsida att här har ni rådata som kan vidareförädlas. Det kommer att ske saker och ting med prisutvecklingen. Vi går med lägre och lägre och lägre priser. Ända ner till gratis kanske. Vilket är en utmaning för vår bransch. Det kommer nya koncept. Vi har beordrat våra företag att alla tar fram mobila lösningar. Så vi har en massa appar. För den som är intresserad. Apparna är ju egentligen till för då att skapa en ny åtkomst till samma data som de tidigare möjligtvis hade i sina normala persondatorer eller sina stordatorer. Nya affärsmodeller kommer till. Vi vet inte exakt hur de kommer att se ut. Ni vet hur apparna säljs idag. De säljs genom att man betalar en liten peng för dem sådär. Vi säljer per transaktion idag. Det kommer förmodligen finnas en mängd nya olika modeller att sälja information. Det är en utmaning till alla som vill jobba med information. Att hitta de här modellerna. Där man får en efterfrågan på informationen. Och får in pengar för att finansiera sin egen verksamhet. Men den här utvecklingen tar tid. Och en del av skälen till att det tar tid. Det är att i praktiken, nu går vi in på vardagen, i praktiken är det inte så himla lätt att få tag i den här informationen. Det är alltså svårt att använda PSI-lagen vid myndighetskontakter. Jag kan berätta för er att det finns inga som är så duktiga som svenska myndigheter att hitta kryphål. De bara säger, nej, du vet inte den här lagstiftningen som gäller, utan jag har en egen författning som jag har fått ifrån mitt departement. Och den säger att jag inte behöver lämna ut de här data. Eller som vissa myndigheter, Transportstyrelsen, säger till oss. Ja visst kan ni få de här data. Varsågod och hämta dem på lastkajen. Vi printar ut dem åt er. Printar ut dem åt oss? Ja, vi är inte skyldiga att lämna ut det här på datamedium. Och så vidare. Så det är jätteknepigt för att få myndigheterna att förstå att den här lagstiftningen finns. Det är inte bara att lägga den på bordet. Ofta säger de då, vår egen författning gäller, va? Information, vad som finns att tillgå. Jag vet inte hur många av er som har hittat den här informationen om att det finns rådata att hämta för förädling på hemsidorna. Jag är jättenyfiken på om ni har hittat det. Jag har bara hittat det hos en enda myndighet. Och det är Bolagsverket. Som står där, varsågod och hämta en XML-fil, betala 100 000. Och så kan ni göra en tjänst, så säger de. Va? Det är i alla fall ett villkor och det är i alla fall en tillgång till information. Va? Dessutom finns inte några licenser tillgängliga eller villkor tillgängliga. Så man vet under vilka villkor får jag det här. Får jag använda det som jag vill? Får jag sälja det vidare? Får jag bearbeta det? Det vet man inte. För många av dem har inte satt upp sina villkor. Och priserna är inte alltid kostnadsorienterade. Det hemskaste exemplet är faktiskt Lantmäteriet. Vet ni hur de räknar fram sina priser? Jo, de säger, departementet har sagt åt oss att vi ska dra in 300 miljoner kronor om året. Och de fördelar vi ut på er nu. Jaha, men vad är det för grund för det då? Departementet har sagt åt oss att vi ska dra in 300 miljoner kronor. Och det här är sant. Jag står inte här och ljuger, så säger de. Så man vet inte alltid vilken grund för kostnaden de har. Vi vet i alla fall att vi genom våra betalningar till Lantmäteriet finansierar en del EU-projekt. Som de använder våra pengar till. Och det är vi inte så himla glada för. Dessutom är det många myndigheter som inte har någon direkt kontaktyta för vidareförädlarna. Man kanske inte ringer upp och säger att jag skulle vilja tala med den som har hand om vidareförädlarna. Vadå? Så man måste ju nästan då ha vuxit upp i svensk statsförvaltning för att kunna knilka sig fram till den som har datat. Om ni har något annat tips, tipsa mig gärna. Jag har en liten bakgrund i statsförvaltning så jag vet ungefär hur man ringer. Va? Men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Och sen dessutom så är det långa processer om ni kommer i klammeri eller diskussion med myndigheterna. Den längsta informationsprocessen jag har, den är 7 år gammal. Hur många företag har gått omkull på den resan? Ja, ett av dem som jag jobbar i har gått i konkurs. För det fick aldrig tillgång till sin information. Så man måste vara extremt, extremt uthållig. Och det här är liksom bilden av en informationsköpare. Efter halva loppet ungefär måste vi vila upp oss. För det här kräver en lång uthållighet. Det är som ett maratonlopp att få tag i informationen. Du håller tiden va, Fredrik? Mm. Så att det här är en bild av oss just nu. Va? Men vi fräschar till oss och vi hoppar in igen och så kör vi ytterligare en vända. Och vad krävs då av en förädlare? Här tänkte jag ge de här förnumstiga råden. Ska ni sälja information, då måste ni börja med en hållbar affärsmodell. Ni måste räkna ut hur mycket pengar ni behöver för att driva er verksamhet. Ni måste räkna ut hur mycket pengar ni förlorar de första 4-5 åren för att sen kunna vidare driva er verksamhet. Ni måste ha en bra investor som står bakom er. Alltid svårt att hitta affärsmodeller som ger pengar dag 1. De skulle jag gärna vilja veta hur de ser ut då. Men det absolut, absolut viktigaste som jag ser det, det är att man ser till att man har ett bra varumärke på det man säljer. Man kan möjligtvis ha en liten undanskymd plats på nätet som ingen känner till. Men grunden för att få kunder till sin information, det är att någon känner till allt, eller många känner till det varumärke som man har och förknippar det med bra kvalitet på informationen. Med säkra leveranser. Med möjligheter att få informationen tillgänglig på det sätt man önskar sig. Bygg varumärken, det är liksom mitt viktigaste råd. Och ha uthållighet. Ha tålamod med att det tar tid att bygga ett varumärke. Sen är det så att om jag skulle dra någon sån här, som vi, någon slags tumregel. Så när du sätter ett pris så hade vi tidigare som tumregel att hälften var informationskostnad och resten var kostnad för marknadsföring, försäljning och produktutveckling. Och då kan man ju mycket väl tänka sig att ju lägre kostnader blir på informationen, desto mer kostnader måste du lägga på marknadsföring och försäljning. För desto fler konkurrenter får du. Jag har ju 2 konkurrenter framför mig här. En som hämtar data från Norge till gratispris och en som säljer data till det pris som man har bestämt på SMHI. Och det är 2 olika utgångspunkter. Men för att du ska kunna konkurrera ut SMHIs återförsäljare så måste du jobba med ditt varumärke, Vackert väder. Och det tar en del kraft i det snutet ur näsan att bygga ett varumärke. Sen är det naturligtvis så att man måste vara väldigt duktig på att veta var man hämtar sin information. Det vill säga, var finns de bra data att hämta? Och hur kan jag sätta mig utanför dörren på Patentverket och inte lämna dem på flera veckor förrän jag fått ut datat? Det är alltså väldigt viktigt att förstå sig på hur svensk statsförvaltning, svensk kommunförvaltning fungerar. Och det är inte lätt. Och då om man kommer från andra hållet och är en relativt fräsch entreprenör, då är det minsta man har förståelse för är myndigheter och myndigheters tidsutdräkt. Och myndigheter är faktiskt mästare på att sätta tiden ur led. Nu får du ursäkta här från SMHI, Tord. Nämligen att myndigheter, där är tiden ingen faktor. Hur kan det vara det? Tiden är ingen faktor. De har en annan skala. Det är demokrati och rättvisa och myndighetsuppdraget som ligger i centrum. Men tiden är inte så himla viktig. Jag roade mig en gång med att gå in och kika i diariet på Patentverkets varumärkesregister. Och titta på hur man ansökte om ett varumärke. Det var ganska roligt då. Så kom det, ansökan kom in. Ja, 3 månader. Svar kom från då myndigheten. Om jag vill ha lite mer information. Va? En dag företaget svarade. 3 månader till. Kom ytterligare ett svar. Vi behöver ännu mer information för att kunna fatta vårt beslut. Företaget svarade inom en dag. Och så håller på sådär va. Tills processen då någonstans hade gått så långt då, så att företaget kände att jag vågar inte beställa en skylt utan på min butik. Varför? Jag måste ju veta om jag kan använda det här varumärket. Så de fick väl köra utan skylt antagligen då. Eller med det gamla ägarens skylt då. Så vad som krävs i grund och botten är tålamod och uthållighet. Och sen kan det vara bra om man samarbetar med varann. Jag är som sagt ordförande i The Peace Eye Alliance, vilket låter väldigt pampigt. Och är det också. Det vill säga vi är ungefär några hundra företag som tillsammans arbetar för att påverka myndigheter, påverka EU i deras beslutsfattande om tillgången till offentlig information. Så alla de som är med oss, de andra är emot oss, alla de som är med oss, de har alltså försöker att gemensamt se till att regelverken fungerar på ett någorlunda vettigt sätt. Jag har idag besökt Finansdepartementet, statssekreteraren, och det fick jag bara komma dit för att jag sa att jag kom från PSI Alliance. Så hade jag sagt att jag kom från Business, så hade han väl sagt att vi har inte tid nu den här närmaste halvåret, vi ska bygga ett nytt departement. Så att i grund och botten så står man starkare om man gemensamt agerar. Så ni som är företagare här inne och jobbar med det här, ni är väldigt välkomna till att bli en del av oss. En del av kampen för offentliga data. Kampen för att få tillgång till informationen. Då talar jag som en agitator. Så att det här är liksom målet. Även en maratonlöpare kommer i mål förmodligen någon gång. Och kanske får då möjligheter att få ut sin produkt på marknaden. Och jag ser framför mig att väldigt många av er som väldigt vill sälja information, va, kommer ut och konkurrerar med oss på marknaden. Och skapar en större efterfrågan på information. Och det vet alla som jobbar på en marknad att ju fler konkurrenter desto bättre produkter. Det fungerar hela tiden. Inte bara i företagsekonomiutbildningen på universitetet. Det fungerar i verkligheten. Och är det någon då som skulle vilja få mer information om oss, vårt företag eller om PSI Alliance, så är ni välkomna att ta kontakt och föra en diskussion med oss. Det här var en liten hälsning från informationsindustrin. Tack för mig.
Tack så mycket, Rolf. Har vi några snabba frågor så här direkt på Rolf, så kan vi gärna ta någon sån fråga. Jag har faktiskt någon medan publiken funderar. Den här svenska PSI-lagen är ju grundad på ett EU-direktiv där man ser framför sig en europeisk marknad. Men du var ganska kategorisk här och sa att det är de olika länderna det här händer. Du ser några tecken på att det blir någon europeisk marknad? Hur kan man se på den utvecklingen?
Ja, det är vissa tecken. Det finns alltså önskemål om att man försöker att ensa till exempel företagsdefinitioner och identiteter över marknader. Vi har själva byggt upp en del register som finns efterfrågade. Men det här går så extremt långsamt, så jag skulle rekommendera alla som är inne på den här marknaden att kasta inte in där och tro att Europa är ett. Europa är 27 skulle jag vilja säga för närvarande. Men på sikt naturligtvis så öppnar sig marknaderna och den här gränsöverskridande handeln kommer att förbättras. Så att just nu, få tecken, framtiden förmodligen betydligt intressantare.
Så hade vi en fråga från publiken. Ta reda om vad du heter också.
Hej Anna, hör ni mig? Anna Karakolias jobbar med att utveckla mobila tjänster. Jag undrar efter den här eminenta säljpitchen från dig. Kan jag köpa information från dig till mitt för att jag ska bygga mobila tjänster?
Jag samarbetar med oss, ja.
Kan inte du ge lite exempel på priser? Två populära informationstjänster, vad det kostar och hur jag köper det. Är det månadsabonnemang? Är det x antal kronor per månad eller per transaktion? För det är våra kunder jätteintresserade av.
Det är så himla olika.
Exempel på ett par stycken.
Faktadatabaser då, det vill säga som vi idag har via vår tjänst Infotorg ut på marknaden. Där har vi en månadsavgift på någon 1000 eller upp till 2000 tror jag. Sen är det ett transaktionspris som kan variera väldigt mycket beroende på var du hämtar datat ifrån. Jag tror att det lägsta ligger 2-3 kronor då kan du få bilinformation exempelvis. Va? Sen kan det gå upp till Lantmäteriets nivåer och där ligger en transaktion på 25 kronor. Någonting sånt där. Så i det spektrat ligger det idag. Det beror på vad vi måste betala till underleverantören. Va? Så att det är det som är skillnaden. Sen om du ska göra en överenskommelse om till exempel företagsinformation i och med att vi har stora företagsdatabaser. Då är det en individuell uppgörelse. Och då talar vi om ett antal 100 000 lappar för att få tillgång till hela informationen.
Så anledningen till att jag frågar är förstås att när jag kommer med de här priserna ut till mina slutkunder så är det ju liksom så mycket pengar och det är väldigt få som har råd att betala de här pengarna.
Ja, det är faktiskt så. Eftersom vi måste överleva då så använder vi de här pengarna då för att utveckla våra produkter. Och i grund och botten är det så att våra kunder är bara företag. Vi har inga privata kunder som använder vår information. Utan vi använder det är banker och försäkringsbolag och advokatbyråer och sånt där. Och de är beredda att betala.
Ska vi ha det handlade just då faktiskt före.
Peter Neubauer. Jag undrar om ni känner trycket, eftersom vi pratar om de här priserna. Känner ni trycket från crowdsourcade tjänster eller andra sätt att få in vettig eller hyfsat vettig grunddata som uppfyller kraven för de som behöver datat? Eller är det fortfarande en ganska så... Alltså, känner ni att värdet består? Hur står det mellan liksom, alltså, lite Wikipedia och en riktig... en riktig encyklopedi. Hur värdefull är datarenheten mot datatillgängligheten?
Ja, vi kan väl säga som så klart att vi känner trycket. Det är klart att det här diskuterar vi hela dagarna. Hur ska vår affärsmodell anpassas till att datakostnaden minskar? Va? Så att vi anpassar oss, sänker priserna där det så är möjligt. Va? Så att det är helt klart att det här är högt upp på vår agenda, högt upp i marknadsplanerna. Och det är en utveckling som ingen kan göra någonting åt. Datakostnaden kommer att minska. Går ner hela tiden. Så att vår utmaning är att addera så mycket värde till det här. Så att vi kan ta ut en rimligt pris. Va? För att kunna finansiera vår marknadsföring och försäljning. Det är en del av vår vardag.
Ska vi ta en fråga till och vad du som hade en fråga?
Ja, jag heter Karin Fransén och jobbar på Post- och telestyrelsen. Och jag vill bara säga att det finns ju också en hel del information som är gratis på myndigheterna. Ja. Och hur gör ni då med den? Det blir bra priser då, eller?
Ja, men här måste jag vara väldigt, väldigt tydlig. Mm. Att i den mån vi kan köpa information gratis, så ställer vi kraven att vi vill ha ett avtal med den som levererar informationen. Vi kan inte sälja till en kund och skriva avtal med en kund om vi inte i sin tur har ett avtal med informationsleverantören. Så vi för den här diskussionen med myndigheterna som har informationen. Och ibland blir det en extra peng då för att vi ska få garanterat informationen i råform, levererad varje dag för att uppdatera våra register. Så att det helt klart är, vi förstår att det kommer att bli gratis information. Men gratisinformation är inte någonting som man bygger en affärsverksamhet på. Det är bara att vara tydlig på det. För det innebär att du inte har några garantier i nästa vända. Sorry. Det är som om du möter någon och så får du cykel gratis i backen. Va? Och sen åker du ut för det och så går den sönder bara efter 100 meter. Du kan inte vända dig om och gå tillbaka till den som har givit dig cykeln. Och säga det, den här var ju sönder. Ja, men du fick den ju gratis. Så det här är väldigt viktigt att vi ser gärna en modell där vi betalar den kostnad vi åsamkar myndigheten. Ja.
Då så, då ska vi se om det är någon mer som har frågor. Spara gärna dem så får vi nya chanser efteråt. Ska vi Thomas komma upp. Och så tackar vi Rolf en gång till med en liten applåd. Så.
Nej.
Vi får. Då ska vi se här.
Hör ni mig? Hej, jag heter Thomas Wenström och jag kommer ifrån Vackert Väder som jag är medgrundare till. Vackert Väder är en vädersajt på nätet som är en konkurrent till SMHI på vissa plan i alla fall. Och vi använder oss av väderdata som är gratis och som kommer ifrån Norge. Men jag ska inte prata så mycket om vackert väder till en början med. Jag återkommer lite till vackert väder. Utan jag tänkte prata lite om hur det skulle kunna vara. För tänk om det var så att det var ap-enkelt. För tänk om det fungerade så här. Och då ska jag visa hur det borde fungera. Tänk om jag kunde gå in i en webbrowser. Det ser ni där, vad bra. Så skriver jag in så här. www.lantmäteriverket.se. Och sen så säger jag att jag vill gå till en sida där man kan ställa frågor. Så jag går till en sida som heter Query. Och så ställer jag en fråga. Jag undrar om en adress. Norra Bantorget kan vi ta till exempel. Tänk om man kunde säga, i min webbrowser kunde gå in och skriva så här. Att jag vill veta vad Lantmäteriet vet geografiskt om Norra Bantorget. Och så hade jag tryckt då på Enter för att ladda in den här sidan. Får vi se vad som händer. Det går inte så bra. Lantmäteriet fungerar inte riktigt så här idag. Men det finns andra aktörer som jobbar på det här sättet. En aktör är Google till exempel. Google gör många saker. De ägnar sig bland annat åt att sprida geografisk information. Och det här blir lite techy, men jag vill visa hur det här fungerar för en entreprenör, för mig och för en person som kan programmera. Och det är så här det borde fungera när vi delar information med varandra. Här uppe ser ni den frågan jag skrev som inte funkade. Adress Norra Bantorget och Lantmäteriverket. Här är samma fråga en gång till, fast riktad till Google. Och då får man skriva in den här adressen istället. Här är det samma adress Norra Bantorget. Och så får man lägga till här för att tala om för Google att om jag använder en GPS eller inte när jag ställer den här frågan. Men det spelar inte så någon roll i sammanhanget, men så fungerar det. Så vi provar att stoppa in den här adressen då i webbläsaren och se vad som händer. Så där, så ska jag bara plocka bort några mellanslag som kommer med här. Okej. Får vi se vad Google har att säga om Norra Bantorget då? En hel del tydligen. Det ni ser här är ett dataformaterat svar som också en människa kan läsa. Vi kan se till exempel att Norra Bantorget är en väg, det står route där. Att det ligger i Stockholm, i Stockholms län i Sverige, och att postnumret hit är 111-22 till exempel. Och vi får också en geografisk position, vi får en latitud här och vi får en longitud här. Där vi kan se var Bantorget ligger någonstans. Och det här är ju jätteanvändbart om man försöker bygga en applikation som arbetar med geografisk data. Om vi vänder på problemet och jag har fått en skattkarta med en koordinat till skatten. Då skulle jag fråga Lantmäteriverket var det är någonstans. Och det blir lite krångligt, men vi frågar Google istället. Och då gör man det med en fråga som är väldigt lik den förra. Det enda som skiljer, ser ni ju inte nu utan att vara med den andra. Men det enda som skiljer är att för att det stod adresser så står det latlång. Det vill säga stoppa in latituden och longituden. Så talar Google om vad som finns på den platsen. Provar vi det. Ni ser att jag gör det här i en helt vanlig webbrowser. Det är inget konstigt. Jag gör. Okej, trycker vi på Enter. Och vi fick upp en ny datautskrift. Här kan man se att vi befinner oss i San Francisco i Kalifornien i USA. Och om vi scrollar ner lite här så kan vi se vad platsen heter också. Den heter Treasure Island. Det här finns uppenbarligen någon slags skatt. Men ni fattar va? Att det här är någonting som jag kan göra i vilken webbrowser som helst. Och det är ap-enkelt att göra det. Och det är till och med så här ap-enkelt. Och jag ber om ursäkt för det, men det är ett litet minnestrick för att ni ska lära er en sak när ni går härifrån. Och ni ska komma ihåg vad det var jag gjorde för någonting. Och det har med en apa att göra. Det är en liten rebus. Okej. Okay. Så för att bara göra en liten recap. Google erbjuder fri dataaccess för vem som helst utan några som helst frågor. De gör det med hjälp av en webbläsare. Något som vi alla har hemma. Vi har det i mobiltelefonen, vi har det i iPaden, vi kommer snart ha det i bilen och vi kommer ha det överallt. Eller kan man säga typ en webbläsare, för det behöver ju inte vara en webbläsare. Det kan vara en maskin som kommunicerar med en annan maskin. Och det är så det oftast går till när vi bygger den här typen av tjänster. Att det är ett programmeringsskript som pratar med Google till exempel. Det jag just visade heter API, därav apan. Och API, här kommer en till minnesregel, står för ap-enkelt, eller ap-enkelt, om man försöker vara lite göteborgsk. Och när jag berättar det här för min sambo, att jag har kommit på ett jättebra sätt för att få mina åhörare att komma ihåg vad ett API var för någonting, så är du dum i huvudet, du kan inte hålla på och med en slags göteborgska skämt och säga att det är ap-enkelt. Så att då får jag komma på en ny minnesregel, och det är att ett ap-enkelt interface, helt enkelt, att jobba emot. Egentligen på engelska, och om man pratar geek speak, så är det application programmable interface. Det är precis det jag visat. Och jag ville visa det här för att jag pratar ofta om det här när jag är ute och pratar om såna här frågor, och andra pratar om det här, men det är väldigt svårt att konceptualisera vad det egentligen handlar om man inte har sett det. Men det är så enkelt så som jag visar. Man kan skriva in i webbläsaren en fråga och så får man ett svar. Och en människa kan läsa det och en maskin kan läsa det. Alla myndigheter borde ha ett API. Inte bara då Lantmäteriverket till exempel. En kommun borde ha ett API för sitt diarium. En kommun borde ha ett API för vilka dagisplatser som finns för tillfället. Man skulle kunna ha API för vad finns lediga parkeringsplatser. Det finns enorma mängder data som borde ha API men som inte har det idag. Och varför ska man ha API-er? Jo, därför att API-er är ett billigt sätt att kommunicera. Det är en väldig skillnad att skicka en fråga och hålla på som vad är det, Rolf där? Pratar om att föra lång 7 år, prata med en myndighet till exempel, kostar ju jättemycket pengar. Här pratar vi med en myndighet på några millisekunder. Det är en väldig skillnad i transaktionskostnader och en väldig skillnad i vad vi kan åstadkomma med de resurserna vi har. Och vad skulle hända då om det fanns API överallt? Om all offentlig data var tillgänglig så enkelt så som det skulle vara i min drömvärld? Jo, många, många fler skulle förstås kunna innovera på den här datan och komma på roliga saker. Vi skulle kunna öka samhällsnyttan, för att det är inte bara myndigheter som kan skapa samhällsnytta på sin data, utan även andra personer, sådana som Rolf och sådana som jag kan skapa samhällsnytta på den här datan. Och jag tänkte jag skulle illustrera det här med någonting som heter den långa svansen, the long tail. Några som är bekanta med det begreppet. Det här är ett väldigt hypat begrepp, framförallt för några år sedan, som myntades av en kille som heter Chris Anderson i USA, som handlar om att det appliceras på en mängd olika områden. Men det handlar om att om man har en graf som ser ut så här, så är summan av den här svansen, tailen, är större än summan av vad det som finns i huvudet här borta. Ska jag visa vad jag menar. Om det här är alla innovativa företag i Sverige. Och här borta är kanske ett vackert väder till exempel. Vi är lite innovativa i alla fall. Och om vi på den andra axeln sätter hur mycket innovationsresurser vi har. Hur mycket pengar till exempel kan vi spendera på att hitta på roliga grejer. Då ser vi att det är en del företag som har mycket pengar och kan göra roliga saker. Rolf kanske är ett företag här uppe som har mycket pengar. IBM, Google, andra stora företag. Och så har vi lilla vackert väder här som en liten låda på 2 personer som har mycket idéer och mycket energi men kanske inte så mycket pengar. Eller innovationsresurser. Och så ska vi ha lite data för vi vill göra någonting. Finns det ett pris på data? Det har vi hört. Priset på datan ligger här. Och då ser vi att då är det bara några få personer som har råd att vara med och innovera på den här datan. Det är många här, som många hjärnor, många smarta huvuden som inte har råd att vara med och komma på de här sakerna som skulle kunna skapa samhällsnytta. Om vi sänker priset på data, ja, då får några fler vara med och innovera. Ser vi här, med vackert väder har fortfarande inte råd att vara med. Men om då datan till exempel sänks så mycket så att den går mot noll. Ja, nu förstår ni, då kan alla vara med och innovera. Vi får många innovatörer, många som kan skapa samhällsnytta. Och många kommer ju misslyckas, men det finns många chanser att någon kommer att lyckas. Och man skulle kunna säga att i den här änden så har vi stora muskler, men kanske inte lika mycket hjärna, jämfört med vad vi har i den långa svansen. Där har vi inte lika mycket muskler, men det finns mycket hjärna. Och vad finns det då flest chans att en bra idé föds? Så jag tror att det finns mycket att hämta här i den långa svansen. Ja, man skulle väl kunna säga att ju fler kockar desto större chans att någon faktiskt lagar en god soppa. Det här tycker jag är en av huvudanledningarna till varför offentlig data ska vara fri. Om vi nu har den här guldgruvan av data i Sverige, då ska vi också maximera nyttan av den. Ska byta spår lite grann. 1 juli så infördes då PSI-lagen som vi har hört mycket om idag. Jag tänkte att det här blir spännande. Jag ska sända upp en testballong. Jag skulle kanske ha pratat med Rolf innan för att få veta hur det skulle gå. Vi hörde av oss till Lantmäteriet och bad om att få ut ett dataset med en ganska basic geografisk information. Och vi tyckte att vi kunde väl få den, vi kunde väl få den fritt. Och vi vill också gärna ha den i digital form, för det hade varit praktiskt. Det är ett par hundratusen datapunkter. Och så får vi då ett svar. Avslag. Och det här svaret kom, det kom inte inom de här 20 dagarna som man tänkte sig att det ska ta, utan det tog ett par månader innan vi fick det svar. Vi fick ett avslag. Och då tänkte jag att jag skulle citera lite i det här avslaget så att ni får en känsla för hur PSI-lagen uppfattas ute på, åtminstone då på Lantmäteriet. PSI-lagen ger inte någon rätt att få tillgång till handlingar eller någon rätt att få handlingar gratis, skriver Lantmäteriverket. Och det är ju väldigt annorlunda mot de signalerna som man, ni som har följt PSI-lagen och debatten om vad den här lagen skulle handla om. Vi såg en bild innan på Mats Odells Free till exempel. Och så några meningar ner i samma stycke så lägger Lantmäteriverket till att de inte heller har någon skyldighet lagstadgad att tillhandahålla information i elektronisk form. Då blir man ju väldigt, väldigt, väldigt förvånad när man förstår att signalerna från politikerna är något helt annat, men uppenbarligen så är alla myndigheterna inte med på spåret och Lantmäteriet är uppenbarligen inte alls med på spåret. Det här är vackert väder. Jag tänkte att jag skulle, innan jag avslutar, skulle förklara varför norskt väder är bättre än svenskt. Jag tror att ni kanske kan ana det nu när jag har gått igenom min syn på öppen data. Här har vi då svenskt väder och norsk data. Och vi hämtar data från Norge. Vi hämtar data från Meteorologiskt institut som är motsvarigheten till SMHI. Och vi gör det därför att den är gratis. Där har man bestämt sig för att skattebetalarna betalar för väderdatan. Därför släpper vi den fri. Vi tycker det är en så pass viktig information att den bör vara fritt tillgänglig. Sen när man gör väder för Norge så gör man ju också väder för Sverige. Så att då kan vi också använda oss av det. Och den andra anledningen är att man erbjuder ett väldigt bra API för att kunna komma åt den här datan. Det är väldigt enkelt att plocka fram allt från timme för timme prognoser till tidningsprognoser från det här datamaterialet. För en mängd olika platser. Så det är därför norskt väder är bättre än svenskt. Om man ska summera det jag har berättat här så är det väldigt enkelt. Ni ska bara komma ihåg tre bokstäver. API. Och om det finns några beslutsfattare här som sitter ute på myndigheter och kommuner, så kom ihåg API när ni sätter er i möten och funderar på er datastrategi och er öppna data och PSI-strategi framöver. Då ska ni komma ihåg API, och för att ni inte ska glömma så lägger jag upp den här nallebjörnen också så att ni riktigt minns vad det var jag pratade om. Tack ska ni ha. Thomas Svensson heter jag.
Tack så mycket. Har vi någon snabb fråga till Thomas på direkten? Där har vi en.
Hejsan, Per Sörsen. Vad finns det egentligen i PSI-lagen för stöd för API krav som du har framfört hittills? För det är en väldigt skillnad mellan stöd för öppna data och API. API innebär alltså tillgång till program. Medveten om att bakom programmet kanske ligger några databaserver som också belastade med sina egna licenser. Sen ligger det kanske några driftkostnader eftersom servern ska kanske vara uppe 24 gånger 365. Ska skattebetalarnas pengar bekosta dessa kostnader? Eller
jag tror att om man verkligen realiserar de här 300 miljarderna som Rolf visade på sin slide, så måste man skapa ett effektivt sätt att distribuera den här datan på. Och det effektivaste sättet som finns, det är att bygga API eller API-liknande lösningar. Det är mycket mer effektivt än att publicera PDF-er på sin hemsida eller publicera Excel-ark eller andra sätt. Men det kommer naturligtvis vara en driftkostnad för att hålla de här API-erna levande, och all data kanske inte kan finnas i API-formen. Men det är garanterat det absolut billigaste sättet. att få den lägsta transaktionskostnaden för data. Det tror jag.
Vi tar en snabb fråga till.
När du kommer lite långt till argument här, som är väldigt svår, får du motstånd från lantmäteriet som säger att nej, vi ska ta betalt? Men får du några ideologiskt hållbara resonemang som motsäger det?
Jag har inte fört Rolf, eller vad heter Lantmäteriverkets vd? Stig Jönsson, han har sett den här också, men vi har inte pratat om det. Jag vet inte hur de resonerar, jag vet inte om de ens är med på banan. Nej. I att det finns en poäng i.
Det finns ingen think tank som framför idén om
Nej, det har jag inte hört. Men det där är ju mitt argument. Det där är ju mitt, och jag har ju kokat ihop förstås. Det finns säkert så att man kan argumentera emot det också. Men jag kan säga det också att det här avslaget, vi har inte bestämt om vi ska gå vidare eller inte. Finns det någon med juridisk kompetens som vill läsa hela? Hör gärna av er då. Så kan vi studera om det finns något att göra på saken.
Har du en jättesnabb kommentar, Rolf? Eller?
Ja, just begrepp gratis. Faktiskt inte rätt begrepp. Alla för att den här diskussionen sker. Och från oss i branschen så skulle jag vilja ersätta ordet API med tre andra bokstäver, FTP. För vi vill inte koppla upp oss. Vi vill få över informationen och bearbeta den i våra datorer. Så vi är inga API-fantaster.
Jo, det borde ni vara.
Ja, kul. Det finns lite motsättning här mellan företag.
Ja, det ska vi fundera på. Ja. FTP är inte fel. Men...
Då så, då får vi tacka Thomas. Så behöver Tord komma upp. Lite tufft att komma upp nu som myndighetsrepresentant när vi har fått höra de här två sakerna, men det ska säkert gå bra. Får jag ordning på den här?
Ja, tack så mycket för att jag har fått komma hit och svara upp mot de två olika typer av företag som det uppenbart är, som Rolf representerar och som Thomas representerar. Och traditionellt har ju vi har haft en vana att hantera större etablerade företag, och nu är det en utmaning att börja och kommunicera på ett vettigt sätt med entreprenörerna också. Jag ska berätta lite grann om hur vi, man kan väl säga, vädermyndigheterna i Europa generellt och speciellt då på SMHI har jobbat med sedan ganska lång tid för att tillgängliggöra våra data. Jag visste ungefär vad Thomas brukar säga, så att jag vill börja med att säga att vi tror också att det är bra att det är många som ägnar sig åt att utveckla vädertjänster, väderservice, både till allmänhet och till professionella användare. Och vi tror också att det är bra att det finns olika datakällor till den här till de här tjänsterna. Det här gör naturligtvis att olika användare har olika behov, och de kommer att sammantaget att tillfredsställas på ett bättre sätt om vi är många som agerar. Jag ska visa några exempel. Det är olika typer av företag som agerar på den här branschen. Stora väderföretag, det här är ödesajt från Storm, ett norskt företag som är i 100-miljonersklassen. Ett rent väderföretag som gör, i det här fallet har tagit fram en trafikvädertjänst. Det finns internetentreprenörer, klart.se som gör väldigt fina väderkartor. Vackert väder också tillhör den kategorin, som också gör innovativa väderkartor. Mediaföretagen är andra aktörer på den här branschen som kanske har en annan stil, som så att säga lyfter fram i det här fallet sina tv-meteorologer för att så att säga pusha också, föra ihop tv och internet. Men det finns också nationella väderinstitut som agerar på den här marknaden. Och det här är engelska Met Office, som den engelska vädermyndigheten som gör prognoser över hela världen. Och det här gör nästan alla väderinstitut. Vi själva på SMHI är naturligtvis också försöker göra väderinformation som är, möter allmänhetens och kundernas krav. Vi har kanske en liten annan inriktning också. Vår viktigaste uppgift är att, så att säga, varna allmänhet och samhälle för farligt väder. Vi måste ha ett ställe, ett bra sätt att kommunicera ut det till så många som möjligt, de som behöver den här informationen. Den här informationen tar vi också naturligtvis gärna hjälp av andra att få ut. SMHI har två uppdrag som kanske i alla fall en del kan uppleva att de är lite konflikt med varandra. Den ena är det som vi pratar mycket om här, att stå för en infrastruktur i Sverige. Det är inte rationellt att det finns många olika infrastrukturer när det gäller väder, vatten och havsinformation. Det är ganska vettigt, precis som att vi bara har ett järnvägsnät, att vi har en sån här infrastruktur som är ganska dyr att driva. Men vi ska också tillgängliggöra informationen från den här så att den kan användas av många. Men vi ska också, och det är det som framförallt lyfts fram i vårt uppdrag från regeringen, att vi ska ta fram tjänster och service som gör att vi får ett bättre samhälle, som är ett mer miljövänligt samhälle, som är ett säkrare samhälle. Och det där gillar ju inte alla riktigt, att vi också är på det området, men det ska vi faktiskt vara. Lite grann om vad vi har för olika typer av data. Vi har allt från data som är, vad blir det nu, 150 år gammal och 150 år framåt i tiden. Mest av våra data är våra historiska data, klimatdata. Långt ifrån allt är digitaliserat. Vi har också mätningar var tionde minut, så att säga, ständigt så samlas det in nya data. Både från fasta mätpunkter, från väderradar, från satelliter. Sen gör vi beräkningar. Och ni pratar om rådata, och då är det frågan om beräkningar av prognoser baseras på rådata. Men jag tror att man menar att det också är rådata. Men sådana här produceras nya i stort sett. Kanske varannan timme så gör vi nya sådana beräkningar. Sen har vi då också våra data 100 år framåt i tiden från vår klimatforskning. Och alla de här data ska vi göra tillgängliga. Vi delar upp, som någon sa här också, vi delar upp våra användare i två grupper. Icke-kommersiella användare och kommersiella användare. Data för forskning, utbildning, myndighetssamverkan, de är fritt tillgängliga. Mer och mer av den informationen finns när det gäller historiska data. Lägger vi ut på vår hemsida, så där kan man bara, så att säga, klicka i att man godkänner de licensvillkoren som finns där, och så kan man ladda ner data. Här är det egentligen det vi måste jobba med, det är att innan vi lägger ut informationen att vara säkra på kvaliteten i den här data. Vi vet också att det kommer mycket diskussioner i klimatdebatten i samhället om data är riktiga och sånt här. Dels måste vi digitalisera data, och så måste vi kvalitetssäkra data. Men de data som inte finns ute, de får man, så att säga, manuellt hjälp med att hämta från våra databaser. En liten bild på statistik som visar nedladdning av data, som kanske också illustrerar, som någon sa, att jag hade letat data på myndigheters hemsida. Hösten 2009 byggde vi en ny hemsida där det varit mycket enklare att hitta våra data, och direkt ökade nedladdningen av data. Det här visar antalet besökare som laddar ner data. Så vi ligger alltså på ett Nu, vi tror att det har minskat något nu och vi tror att det fanns ett uppdämt behov som, men nu tror vi kanske kommer att ligga på ett, på den här nivån, ungefär 1500 besökare per kvartal som laddar ner data. Den andra delen, data för kommersiell användning. Och då pratar vi om PSI-lagen som börjar gälla från 1 juli som Thomas hade gällt. Och egentligen betyder den ingenting för oss kan man säga. PSI-direktivet gällde från 2003 och det säger samma sak som den svenska lagen. Så vi hade att haft att följa PSI-direktivet sedan 2003. Och dessutom var vi var med från början så att säga när PSI-direktivet togs fram av EU från mitten av 90-talet. Och det var tillgången som man skriver på väderdata som var stark drivkraft för att införa PSI-direktivet. Så samtidigt som EU jobbade med det här så förhandlade så att säga vädermyndigheterna i Europa tillsammans med EU om att ta fram ett regelverk för hur man skulle göra data tillgängligt. Och det här regelverket är nästan en kopia av PSI-direktivet. Några saker som sägs i det här regelverket. Dels har vi att man krav på att det ska vara enkelt att hitta de här data. Det finns alltså en datakatalog, en europeisk datakatalog som man hittar på en hemsida. Där man hittar vilken information som finns och vilka priserna är. En annan viktig regel var att alla data ska kunna köpas från alla institut. Man ska inte behöva gå till 27 väderinstitut i Europa och köpa data. Du ska kunna gå till ett ställe och få data från alla länder om du vill ha det. Dessutom ska du kunna så att säga ställa de här mot varandra. Där du får en bra service ska du kunna köpa data så att säga. Du ska inte behöva hålla på med ett institut som en myndighet som krånglar. Nästan alla väderinstitut i Europa har en egen affärsverksamhet och de ska köpa, betala samma pris för data som en privat service providers betalar. Någonting som är viktigt för sådana företag som Thomas är att man har reducerade priser för företag så länge de är små så att säga. Det här, jag kan inte det här exakt men i princip så... Så ska man inte behöva betala mer än en viss andel av sin omsättning för att få tillgång till de data man behöver. Vi har också en regel i Sverige och det är inte, har inte alla länder att du kan få data gratis under tiden du bygger din tjänst innan du börjar att tjäna pengar på den. Då kan du börja betala. EU var noga med att vi fick inte ha någon kartellbildning och ha samma priser på alla institut, utan varje institut ska sätta sina priser, framförallt på distributionskostnader. Man ska kunna konkurrera med låga distributionskostnader. Och det är väldigt stor variation på priserna mellan länderna. Norge hörde vi som de är billigast, deras data är gratis. Sen länder som långt i Sydeuropa men också österut är det väldigt höga priser. Jag tror Lettland brukar anses vara de som har de högsta priserna. Polen har också höga priser. Sen kan man säga att kanske mycket tack vare det norska initiativet att sätta ett nollpris så sjunker priserna generellt i Europa för väderdata. Också lite statistik på vår utveckling och försäljning av väderdata. Vi har inte så att säga, vår försäljning av väderdata har inte minskat på grund av att Norge satte ett nollpris för ett par år sedan. Utan det här, vi hade en kraftig ökning till 2009 och det berodde helt enkelt på att det etablerade sig ett nytt väderföretag i Sverige som behövde data, köpte data från oss. Och det visar en liksom marknadens utveckling kan man säga. En annan del som vi gör som inte har med väderdata specifikt att göra det är det svenska geodatasamarbetet som Stig Jönsson från Lantmäteriet pratade om på förmiddagen. Men det handlar helt enkelt om att svenska myndigheter och kommuner som har geodata gör sina data tillgängliga via en gemensam portal. Och det här är för att öka användningen av geodata. Geodata är alltså inte bara kartdata utan alla lägesbunden karta. En viktig del är också det att vi har enhetliga metadata så att att det går enkelt att förstå vad det är för data och att de ska kunna användas tillsammans. Och vi har också så långt det är möjligt enhetliga licensmodeller. Det här är bara hur den här portalen ser ut där det finns ett webb VMS-tjänster för att visa vilken typ av data som finns så att man kan att säga, titta tjänster, titta på att kombinera data från olika myndigheter. Och här ska man också få se vilka data som finns för myndigheter. Än så länge är det en testversion från 1 januari. Är man ute i så att säga, en operativ tjänst. Hur så jobbar vi vidare då med att öka tillgängligheten? Eller hur tycker jag också att andra myndigheter ska jobba med att öka tillgängligheten? En viktig del för oss som vi jobbar med ständigt och som kommer ta några år till det är att digitalisera alla data. Att kvalitetssäkra data gör vi samtidigt. En annan stor sak för oss är att våra databaser är som vi använder nu är för ålderdomliga. Det går inte att, så att säga, släppa in och enkelt plocka ut data ur dem. Nu håller vi på med ett stort arbete med att bygga moderna databaser. Sen måste vi naturligtvis, det som Thomas är inne också, utveckla effektiva gränssnitt för att underlätta åtkomsten. Och de kanske inte är lika för alla typer av användare. Vi kanske måste ha flera. Och sen måste, tror jag, vi har en bra dialog med de etablerade väderföretagen, men vi måste hitta ett sätt att diskutera, kommunicera och förstå behoven hos de nya företagen och entreprenörerna. Jag tror att PSI-direktivet, kanske inte PSI-lagen då i Sverige, men PSI-direktivet har medfört att vi har fått ett mångfald av vädertjänster. Jag var lite förvånad över Fredriks bild där och såg att utvecklingen var så svag på väderföretag. I Norden tror jag vi har en annan bild. Men det kanske är så i Europa. Jag har inte riktigt koll på det. Men det finns väldigt många väderföretag av olika typer som agerar här. Så det, jag tycker det ser väldigt bra ut och hoppas att utvecklingen fortsätter på ett bra sätt. Tack så mycket.
Det är en prognos på slutet också. Har vi några frågor så här direkt? Jag tänkte be er komma upp lite grann också. Jag har en fråga. Att, visst, PSI länge har hjälpt länge och sådär. Men det är ju ändå en väldigt stor skillnad. Den förra regeringen som höll på med arbetet med PSI-direktivet gjorde ju egentligen inte speciellt mycket för att se till att det verkligen genomfördes. Nu är ändå... Har vi en tydlig proposition och vi har ett riksdagsbeslut där det är väldigt målparagrafen är tydlig och uttalad. Här ska vi främja en informationsmarknad och myndigheterna får inte göra någonting som försämrar konkurrensen. Men det är om man ska sammanfatta målbilderna. Min fråga är, du är ju ställföreträdande GD. Jag antar att du mellan varven talar med departementet. Har liksom riksdagens påbud, har det liksom kommit ut här? Får ni höra det här från departementet? Det här är viktigt och ni ska göra det här, eller...
Ska jag vara ärlig så det är ingenting som de pratar särskilt
mycket om.
Sen ska jag också säga, alltså PSI-lagen är inte något mer än PSI-direktivet. Svenska regeringen har inte så att säga, tagit ett steg till. Och det kan man tycka är synd, men det har man inte gjort. Den är egentligen en kopia av PSI-direktivet.
Absolut. Färberg, Thomas och Rolf kommer upp och ser om det finns några frågor till er också. Ska vi se, jag har en fråga längst bak där först då.
Hej, jag heter Peter Nå och jobbar på Vinnova. I morse positionen så svarade Lantmäteriets generaldirektör, tror jag det var, att lite försvarsmässigt att ja, men vi håller på och knoppar av Metria, all affärsutveckling. SMH har utretts 2 eller 3 gånger av statssekreterare ungefär var 50 år. Finns det några sådana liknande planer att knoppa av er förädlande verksamhet från den forskningsbaserade basmyndighetsuppgiften? Och hur ser ni på det annars?
Vi själva har inga sådana planer. Och regeringen, alltså regeringen, förvaltningspolitiska propositionen som regeringen la fram i vintras, den säger ju att myndigheter ska inte bedriva affärsverksamhet med vissa undantag. Men än så länge har man inte plockat upp SMH bland dem som man tänker titta på. Så jag vet faktiskt inte riktigt. Men än så länge så står det i vårt instruktion att vi ska bedriva en affärsverksamhet för att öka samhällsnyttan. Det är väldigt tydligt utskrivet.
Jag hade en fråga här.
Ja, jag heter Lars Aronsson och jag har Wikipedia-tröjan på mig idag. Jag ställer samma fråga till dig som till Lantmäteriets generaldirektör. Vi ser företag slås ihop över landsgränserna till att sonera. Vi har Bisnode som ett europeiskt företag. Vore det inte dags att slå ihop SMH med sina utländska motsvarigheter till en mer... Jag menar, ni har, måste vara massa dubbelarbete på grundforskning och infrastruktur.
Jag tror att det behövs nationella väderinstitut för att sköta servicen i nationella landet. Däremot produktionen av väderprognoser tror jag kommer... Alla väderinstitut i Europa har ett gemensamt beräkningscenter i England. Vi gör inga egna väderprognoser längre än 48 timmar framåt. Längre gör vi gemensamt i Europa. Vi håller på tillsammans med Norge. Om ett par år kommer Sverige, svenska och norska meteorologiska institutet att göra alla väderprognoser tillsammans. Så att den här utvecklingen finns och den kommer riktigt hur fort det kommer att gå. Det är svårt att säga. Den finns där.
Det är fritt fram och fråga till Rolf och till Thomas också. Hade vi någon ja, du är välkommen igen. Varsågod.
API eller FTP. Jag förstår det som att om man har egna datorer och man FTP ner grejerna, då kan man också rättfärdiga att man gör någonting med datan och att man har kostnader som man måste ta betalt för. API-lösningen, där vältrar man över, och missförstår mig rätt, lite av kostnaden på myndigheten att förvalta, administrera och driva backend som man sen själv kan, både Thomas och Rolf, och liksom reflektera över den.
Skillnaden är ju inte egentligen där. Skillnaden ligger i att när du har datat hos dig själv kan du kombinera data med andra databaser. Du kan göra betydligt längre gången förädling av informationen, vilket gör att du kan göra en mycket mer avancerad produkt.
Men du har ju en realtidsuppdatering och du har en säkerställning att du ser hur det är som gäller vid en specifik tidpunkt.
Kan du det? Dagliga uppdateringar är inga problem. Det är ingen som kräver att du har sekundsuppdatering. Det skulle möjligtvis vara om du sysslar med aktiehandel eller någonting annat. Daglig uppdatering har ju myndigheterna själva i sina databaser. Det är inte så att de sitter och hackar in ny information varje sekund. De kör det på natten och uppdaterar sina databaser. Så vi har ju i stort sett samma kvalitet. Det är inte vårt problem. Enda gången vi använder API-er, vi tycker om API-er också, det är när myndigheten säger att vi får inte skicka iväg vår information. Typ Lantmäteriets information om ägare av fastigheter. Typ bilregistrets information om innehavare av bilar. Typ SPAR och sånt där, alltså befolkningsregistret. Då säger de så här, vi får inte lämna huset. Och då är den enda lösning som vi väljer då är en API. Och då får det fungera så, va? Men vi börjar alltid med att försöka få ut datat.
Jag kan inte tekniken riktigt, men vi levererar ju... Vi har inte API som Thomas säger, utan, men vi har, om det är FTP är jag osäker på, men våra data uppdateras till våra kunder varje, var 15:e minut får man nya väderradarbilder till de väderföretag som köper det från oss, så att säga. Och riktigt vilken teknik vi använder, det vet jag faktiskt inte. Men...
Ja,
Alltså, hur ett API ser ut kan vara väldigt olika. Nu visar jag ett väldigt tydligt exempel där man får information som man får efter. Men ett API, det handlar mer om att det ska vara ett enkelt sätt att få information. Det skulle mycket väl kunna vara så, ge mig all data ni har. Så får man, det är samma sak som ett API-princip. Det kan se väldigt olika ut.
Har du mer frågor?
Ja.
Ett API tar egentligen ner tröskeln att implementera ett system på baksidan. För att så fort du levererar data som en klump så tvingar du användaren att ha en egen server, bearbeta det, lagra det, förädla det. Göra massa grejer som man mer och mer ser om man kommer, kollar nu på högskolorna. Det är mer och mer lättviktig utveckling som gäller. Det är ibland bestöttande att se att server-side-utveckling inte längre är så poppis i de skolorna. Så det är mycket JavaScript och mycket sånt. Så att jag skulle också hålla med om att en API kan vara mer eller mindre tung. Och sen är frågan hur ofta det uppdateras. Men det är en separat fråga från i vilken form datat levereras.
Den här typen av bearbetningar skapar det här värdet. Ta exempelvis om du gör kampanjer mot företag eller mot personer. Ett antal bearbetningar gör att du kan precisera vilka du vill nå med hjälp av en mängd andra data. Och därigenom minska dina kostnader. Och dessutom ta bort irritationen från sådana företag eller personer som får erbjudanden som absolut inte har med dem att göra. Så vi anser att den värdeadering vi gör, den gör möjlighet att ta betalt. Det får vår kommersiella verksamhet att fungera. Om den är lättviktig, det är också kanske ett uttryck för, det är inte ett uttryck för det kommersiella värdet, skulle jag vilja säga.
Nej, jag har inte sagt att man måste leverera värdet bara för att man inte kommer ihåg data. Det finns massor med data som inte är kommersiella. Där studenter vill leka, där vi faktiskt får fram samhällsnytta och inte nödvändigtvis på det. Så jag kan tycka att det är ett väldigt bra sätt, sen om du vill förädla det och inom tanka ner i bearbetning igen som ett annat API eller vad som helst. Kolla till exempel på CloudMate som spettar till OpenStreetMap-datan och smashar upp det med ett antal datasätt och erbjuder då tjänster på detta. Det är en helt annan sätt, men de till och med håller mycket väl API på väldigt stora datamängder utan problem.
Jag tänkte passa på att fråga en sak själv. En sak som har bekymrat oss på Handelskammaren, det är ju det är konkurrensfrågan. Tittar man på vad Konkurrensverket har sagt om det här med öppna data, då säger de att det är ett klart problem att det är många myndigheter som har en konkurrensfördel. De har närheten till data och vet hur det är uppbyggt. Och de får ofta kanske höra från folk som vill ha deras data vad de ska använda det till. Och så jag har två frågor. Har du åkat ut för det här, Thomas? Att hur, liksom, är det ett problem som Konkurrensverket säger? Att det finns elementet. Och den andra frågan är, då med den nya lagen så finns det liksom en tydlig uppmaning från riksdagen och svenska folket att myndigheterna inte ska göra saker som liksom försämrar konkurrensen. Och hur arbetar ni då för att säkerställa att ni inte stör konkurrensen? Så Thomas först.
Jo, men det här är absolut en fråga som vi funderar över. Vi har väl inte drabbats negativt av den, det tror jag inte. Men när vi pratar med SMHI om att få tillgång dit så finns det förstås tanken både en och två gånger att SMHI driver också en konkurrerande verksamhet på vissa områden. Och om vi ska köpa data av dem så måste vi berätta vad vi ska använda datan till och hur den ska formateras och sådär, vilket vi gör i SMHI, den informationen som vi kanske inte vill berätta för dem. Och det kan finnas i andra exempel i kontakt med andra myndigheter. Och så. Vi har inte kommit till något allvarligt fall än, men alltså, den här tanken finns ju definitivt att det kan stöta på problem.
En kommentar, just det var någon annan som var inne på också på att det är viktigt att myndigheterna har en kontaktperson som är, och så är det hos oss. Vi har en person med så att säga, en backup som ska sköta kontakterna med de som vill köpa data för att vidareförädla, som inte har någon kontakt och inte får berätta om det här för övriga SMHI så att säga. Sen kan man också diskutera kommersiellt samarbete med SMHI och det finns två vägar in till SMHI så att säga.
Men även om det finns en kontaktperson så är det ju personer och medel att man har förtroende.
Ja,
det är ju svårare när man sitter i samma korridor.
Ja, absolut.
Har du som har lång och djup erfarenhet av frågorna? Har du plockat på det?
Jag kan väl säga så här, en erfarenhet vi har, många av våra företag i olika länder, det är att vi är nära kontakt med en myndighet med data, så får du ibland träffa produktchefen. du lämnar rummet så har produktchefen tagit din fantastiska affärsidé och gjort till sin egen. Detta är inte ovanligt. Så att vi har den här obehagliga känslan varje gång myndigheten säger du ska få träffa vår produktchef. Och inte träffa din produktchef. Jag vill träffa den som har hand om data. Det här är lite farligt när man ligger i gränsdakterna här. Så jag tycker det ska finnas en klar skillnad med vad en myndighet gör och vad man gör på den kommersiella lik- och kommersiella distributionssidan.
Har vi någon ytterligare fråga från publiken? Mikael.
Mikael från 8 telekomföretagen. Tycker panelen, alla tre, att lagstiftningen, PSI-lagen, är tydlig och klar och inte öppnar sig på tolkningar från en enskild myndighet? Eller har ni olika uppfattningar på den punkten? För det första och för det andra, tycker ni att PSI-lagen helt och hållet fyller eller motsvarar PSI-direktivet? Eller finns det luckor? Vi kan ta den första frågan först. Ni är överens om att det är en tydlig och bra lagstiftning?
Ja, jag trodde den var det, men när jag såg Thomas exempel så tvivlade jag. För jag trodde att man var skyldig att lämna ut information i elektronisk form, så att säga.
Alltså, du får inga idéer nu, va? Jag ska jobba på SMHI.
Så att i övrigt har vi tyckt att den har varit tydlig. Så att...
ja, man ska bara prata med sin kollega.
Nej, men om den är, nej, jag tycker inte den är särskilt tydlig. Nu är inte jag jurist, utan jag är lekman. När jag läser den så redan där har jag ju ett hinder liksom. Men uppenbarligen så förväntade vi oss, vi förväntade oss kanske ett avslag, men vi förväntade oss inte den typen av formuleringar som vi fick.
Ja, men så är ju enkelt. Otydlig lagstiftning bygger på ett otydligt direktiv. Direktivet är framförhandlat mellan en mängd olika länder. Så det som var skarpt i utkastet i direktivet, det vill säga marginalkostnad får du bara ta betalt för, rådata ska du lämna ut och så vidare. Det togs bort under slutförhandlingarna. Så det här är luddig lag, luddig lagstiftning. Varför vi säger att vi älskar PSI-lagen, det är ett rent strategiskt sätt att tänka på det. Om vi hela tiden ska vara gnällputtar, då blir vi aldrig lyssnade på. Utan vi går närmare departementen och säger vi gillar PSI-lagen. Och när vi är tillräckligt nära säger vi, men ni måste applicera den på myndigheterna så att de lever upp till intentionerna bakom lagen.
Då är det nog dags att avrunda om vi ska hinna vidare till nästa evenemang. Jag ber att få tacka paneldeltagarna så hemskt mycket. Jag tror ni får en present här också. Framförallt så får ni en applåd här för mycket.
Vi var kärleksbudskapet. Vi älskar PSI.